och välkomna till podcasten Här pågår föreningsidrott med mig Isabel.
Och med mig Johan, vi jobbar båda två på RF SISU.
Idag har vi med oss i det här introt vår nya reporter David Faxå.
Ja, hej, hej.
Vilken presentation du fick. Välkommen in i gänget.
Tack så mycket. Kul att vara med för första gången och prata med er också.
Ja, men härligt.
Lyssnarna har ju fått lyssna till dig tidigare, men jag tänkte att du skulle få berätta lite grann vem du är också.
Ja, såklart. David Faxå heter jag. Jag har hunnit bli 26 år gammal och jag jobbar på RF SISU Småland. Ett av de större RF SISU-distrikten vi har i vårt avlånga land. Sitter i Smålands hjärta, som jag väljer att kalla det, Växjö. Mitt i smeten.
Är ni överens om det?
Kalmar och Jönköping kanske inte är överens. Men eftersom vi sitter geografiskt och så relativt i mitten så vill jag ändå påstå det.
Vi håller väl med för den goda stämningens skull.
Ja, det är bra. Det är ingen annan kollega som är med här, så vi ser att Växjö är hjärtat. Jag har varit konsulent sen, jag går in på år 3 nu. Och innan dess så har jag jobbat lite med radio och med podcast och sånt. Så det här uppdraget jag har fått, det passar ju som handen i handsken. Så jag tycker det här ska bli otroligt kul att få fortsätta jobba med det här.
Vad roligt. Vi tycker också att det känns värdefullt att få in ett poddproffs.
Ja, höjer ribban för mig själv direkt, märker jag ju nu. Men ja, det ska bli väldigt kul. Det ska det.
Och du har ju som sagt redan varit med i ett avsnitt där du intervjuade Mats Glemne om goda idrottsliga utvecklingsmiljöer. Vi valde ju att dela upp det avsnittet i två delar eftersom det samtalet blev så pass innehållsrikt. Mm. Så att kan du dra en liten summering kanske för lyssnarna? Vad var det ni pratade om i del 1?
Ja, självfallet. Det bästa är ju om lyssnarna bara hoppar ur det här, går tillbaka och lyssnar på del 1. Men snabb summering, så inleder ju jag och Mats Glemne det samtalet med att gå lite tillbaks i tiden. Och vi tittar på en studie som han har varit med och tagit fram som heter Vägarna till landslaget. Det är han som har gjort den tillsammans med Susanne Linnér och PG Falström. Och om just det här så har ju PG Falström varit med i den här podden. Så det är lite så, vi ser en röd tråd här. Var det avsnitt 11 vi sa att PG var med?
Stämmer bra.
Så där finns ju en större fördjupning i just den studien. Men vi börjar det här avsnittet, del 1, med att snabbt gå igenom den. Eftersom nästa studie, goda idrottsliga utvecklingsmiljöer, bygger vidare på vägarna till landslaget egentligen. Så efter en snabb recap av vägarna till landslaget så pratar vi goda idrottsliga utvecklingsmiljöer. Vi pratar lite om hur de har gjort den studien innan vi går in på resultaten och kollar på ett utav de resultatteman som de väljer att dela upp dig.
Och det kallar de för organisation, kultur och materiella resurser.
Precis.
Om man bara kort ska försöka sammanfatta, om man då inte orkar lyssna igenom hela avsnitt 69 och man ska få med sig det absolut gottigaste, vad kommer du ihåg därifrån?
De pratar väldigt mycket om långsiktighet, att tro på sina idéer och inte vända kappan efter vinden. Utan långsiktighet, de nämner ett begrepp som heter positiv tröghet som en väldigt stor nyckel, och att man har en tydlighet och struktur kring sitt tänk i stort i föreningarna. Man pratar väldigt mycket om den här röda tråden som ju är väldigt, nästan alla föreningar har ju en motsvarande röd tråd. Sen pratar vi också en del om materiella resurser egentligen, tillgänglighet till fysiska anläggningar. Om det är en ishall eller en simhall eller en fotbollsplan eller vad det nu är, så pratar vi om vikten av att kunna nå ut och kunna komma ut och idrotta även utanför den organiserade träningen. Att det är en viktig nyckelfaktor.
Ja, och när det här avsnittet börjar så tar vi vid punkt 2 i resultatdelen som handlar om sociala faktorer. Så ni kommer ju få ett ganska snabb start på det här avsnittet. Så vi tar väl och lyssnar till vad Mats har att berätta om den andra delen i forskningsrapporten.
Vi lämnar den över rubriken organisation, kultur och materiella resurser. Slänger oss in på sociala faktorer. Är det kompisarna som är viktiga, eller vad innebär med sociala faktorer?
Absolut, men det vi framförallt såg och trycker på i vår rapport är ju Vi har några sådana uttryck från några intervjuer som man bland annat intervjuade inom fotboll och tjejverksamhet i ganska lite äldre åldrar, men där man uttrycker ungefär: jag måste förstå att det här är en tjej som spelar fotboll och inte en fotbollsspelare. Alltså lite klyschigt kanske, men ändå, om det här nu är en tjej som spelar fotboll, att jag som ledare förstår det, att det finns andra saker, det ökar också möjligheten att man fortsätter sitt idrottande och kanske på ett sunt och bra sätt. Alltså att man förstår att livet rymmer mer än fotboll, även om jag är väldigt, väldigt aktiv. Så att det känns som att det är en viktig aspekt. Den låter kanske självklar, men man får fundera om man är i en förening och man jobbar med barn och ungdomar exempelvis. Om jag förstår att det här är en kille som håller på med badminton eller det här är en tjej som simmar. Ja, det är inte en simmerska eller en badmintonspelare. Mm. Det får lite implikationer på hur man faktiskt kanske tänker och verkar då.
Om jag kopplar till min arbetsvardag så är det väldigt ofta vi får frågor om: får man sätta regler att man måste vara med på 3 träningar i veckan för att få spela matchen? Och det är ju lika diskussioner. Det blir ju någon form av selekteringsdiskussion som vi ofta kommer in på. Och då kanske man inte har den här helhetssynen att den här veckan så är det mycket i skolan, eller den här veckan har min tjejen eller killen i laget blivit dumpad av sin första kärlek, eller sådana grejer som kan gå ut över idrottandet.
Absolut.
Träningsgruppen, vi hade kollat både lagidrotter och individuella idrotter, men jag vet att ni skriver och diskuterar träningsgruppens betydelse. Det spelar alltså stor roll även i en idrott som tennis, som ju allt som oftast är individuell.
Man kan ju inte bara säga generellt sett att det gör det, men det är klart att det visar sig ändå i de här miljöerna vi tittade på att gruppen var viktig både socialt och utvecklingsmässigt, alltså idrottsligt utvecklingsmässigt. Det är klart att det tänker jag helt självklart att en bra utvecklingsmiljö också har en bra gruppsammanhållning och att det finns ett socialt gott klimat. Det ser vi ju i andra studier som görs kring varför ungdomar stannar kvar i idrotten, så är det ju en viktig variabel givetvis att man är socialt accepterad och trivs i gänget. Det är ju helt självklart, men det väcker också nästa fråga sen: vad gör vi då för att verkligen jobba med den frågan? Men här fanns det också det här med sparring och utveckling och utmaning. Alltså alla behöver inte vara lika bra, men man måste också utmanas då. Men det som var kanske ännu lite intressantare kan jag tycka, det var ju det här med att vi såg i flera goda utvecklingsmiljöer att man hade, så att säga, rätt bra koppling mellan olika träningsgrupper, mellan olika åldrar. Man hade förebilder, man kom i kontakt med förebilder. Alltså man stimulerades av det. Och då kan man ju fundera på, om man är verksam i en förening, hur ser det ut hos oss? Skulle vi kunna på något sätt organisera oss så att man möter varandra? Kanske inte på planen menar jag, eller i träningshallen, men att man möter varandra och ser varandra. Och det kan också finnas positiva saker av att äldre möter yngre. Så att det behöver inte bara vara att yngre stimuleras av äldre och duktigare idrottare. Men det visade sig ändå vara så. Det finns fler studier som har kommit, bland annat danska studier som har visat på det här. Jag förstår ju vikten av att träna med jämnåriga och så vidare. Men alltså att man kanske tittar på de möjligheter som kan finnas. Det finns ju camps och sommaridrottsskolor av olika slag. Och man finns andra sådana mötesplatser som man kan jobba med. Men man kan också göra det mindre pretentiöst än så. Kan man tänka sig att man lägger träningstid efter varandra. Att man möts på det sättet. Eller att man kikar en stund innan en träning eller efter en träning. Alltså, man kan fundera, det kan säkert många andra kläcka mycket bättre, men att man ändå inte bara blir en isolerad liten grupp i sin förening för att just nu är vi 12 år eller 15 år. Vi studerade framförallt lite äldre åldrar här då, men man kan ändå göra det överförbart att vi är en förening. Vi är inte liksom vårt lag eller vår träningsgrupp, vi är själva, utan att man stimuleras av det.
Då kan ju jag tänka mig att det kan också vara bra. För när man väl kommer upp i de här åldrarna, 15, 16, 17, och att man då börjar det bli mer att man flyttas upp och man får testa på juniorlaget och kanske seniorlaget. Och har man då fått en kontakt och man känner till vilka spelare eller aktiva som finns i den träningsgruppen, att det är lättare att ta det här, någon kliven på den stegen som det ändå blir när man kommer upp i åldrarna.
Absolut, och det har ju kommit också andra studier efteråt som har visat på att det är ett rätt stort steg att kliva upp. Man tänker ändå lite, alltså gå från att vara duktig junior till att gå in till en senior. Man säger att man kommer in i en verksamhet som en 18-åring eller någonting sånt. Och så det är andra som är 28 år i samma grupp. Det, där, det finns en del studier som visar på vikten av att jobba med ett professionellt mentorskap och inslussningsverksamhet på ett bra sätt. Då, va? Så att där finns någon del att fundera på. Hur kan vi ha goda kontakter med varandra och stimuleras av varandra då?
Vi kastar oss in på det sista av de tre huvudämnena. Och det sa du kanske var lite extra viktigt till och med. Tränarens idrottsliga och pedagogiska kompetens. Vad menar ni med det? Ska man ha gått många utbildningar? Eller vad bygger ni in i kompetens?
Ytterst är det väldigt viktigt att det finns bra tränare, om man säger så. Och då har vi pratat, vi har tagit både en idrottslig och en pedagogisk kompetens. Men det innebär att innan jag går in lite mer detalj på det, så kan man säga så att det vi har ändå sett att det inte är så att det behöver vara the one and only som ska liksom besitta all kompetens, utan det kan finnas i träningsgruppen. Det kan vara så att man kan fundera om man har möjlighet till det. Jag har full respekt för hur svårt det kan vara, men kan vi tillsammans ha en god kompetens både när det gäller idrottsligt, när det gäller att socialt möta ungdomarna, barnen på där de är någonstans, och att också så att säga ta emot dem och pedagogiskt göra det på ett bra sätt. För jag tror att ser man idrottsutövande som ett lärande i sig, alltså det finns ju också studier som visar varför ungdomar stannar kvar, förutom det sociala också, att man får lära sig saker och ting, inte bara för att man ska bli hur bra som helst, men att man får lära sig saker och ting. Och då behöver det vara en sån miljö att man tänker, hur kan vi skapa en så bra lärande miljö som möjligt? Hur kan man få lära sig så mycket orientering som möjligt? Hur kan man få lära sig så mycket botennis som möjligt, eller vad det nu är för någonting. Att vi ser det, att vi tänker i den rollen. Och då behöver inte all kompetens finnas hos en person, utan det kan vara en tränargrupp som har tillsammans de kompetenserna.
Och då måste man ju ha en väldigt bra relation inom tränargruppen, kan jag gissa.
Absolut. Mm. Men det är också en viktig faktor att det är det, att det är prestigelöst och öppet. Och, men vi såg också att många av de här framgångsrika miljöerna, de var duktiga på att så här regelbundet underhålla tränargruppen, alltså att man stimulerade kompetenserna, kanske interna utbildningsprogram, man använde givetvis centrala utbildningar och så vidare, men man stöttade mycket den verksamheten, att man får chans liksom att vidareutvecklas i sin tränarledarroll då.
Det är ofta någonting man pratar om inom ute i idrottslivet, att i vår förening så får alla som vill utbilda sig, jag märker det utifrån egna upplevelser, att det inte är lika vanligt att man faktiskt uppmanar, ska du inte gå på den här utbildningen? Ska ni i det här F13-laget, nu är det dags att någon går den här pedagogikkursen kanske, eller så. Man säger att det är bra att gå utbildning, men man uppmanar inte i samma grad. Egen upplevelse från mig.
Och där kan man ju fundera liksom, om man tänker, vad är rim och reson på något sätt liksom, i ett ideellt ledarskap exempelvis, så Och hur ska man inte drunkna under ett utbildningsutbud? Vad tycker vi från vår förening, om vi nu är tydliga, strukturerade, organiserade, vad tycker vi är rimligt, och hur ska vi kunna aptitligt servera den här typen av utbildning så det blir realistiskt? Samtidigt som vi då kan fundera på de som är äldre och mer etablerade, kanske till och med arvoderade på olika sätt. Hur ska vi lägga ut ett bra utvecklingsprogram för dem? För att jag känner att jag ändå får chansen att kompetensutveckla mig, följa med och känna att jag är up to date i min roll. Det är en faktor som är viktig då.
Jättebra, Mats. Vi har betat oss igenom de tre huvudområdena som ni får fram i resultatet. Och det finns ju såklart väldigt mycket mer att säga och läsa om respektive huvudämne. Vi kan ju såklart hänvisa till studien i sig. Den finns om man bara googlar den. Goda idrottsliga utvecklingsmiljöer.
Jag tänkte ändå bara, om jag får säga kort, jag tycker att just den här tränarnas, ledarnas idrottsliga pedagogiska kompetens, den blev också på ett annat sätt avgörande för att de andra framgångsfaktorerna vi har pratat om ska bli en realitet, ska bli en verklighet. Jag tycker det är en väldigt central fråga. Det ligger liksom inte på samma nivå saker och ting. Det var det jag sa innan, att vissa ledare och tränare blir väldigt centrala för att det ska bli en framgångsrik miljö. Och det är en svår kompetens att titta på, men man har på något sätt en överblick, en förståelse och ett omdöme som gör att man se till att de andra sakerna som vi pratade om innan, om med röd tråd, med struktur, tydlighet, att en socialt god miljö, att de blir verklighet. Och då är ytterst personen avgörande.
Mm. Nu ska jag sätta dig lite på pottkanten, tänkte jag säga, Mats. Men vi har tre huvudområden. Nu sätter vi oss in i en medelstor svensk idrottsförening här, du och jag. Vi ser att det är leker med tanken, en fotbollsförening. Är det snittföreningen i Sverige? Vi har tre huvudområden. Ett konkret tips från varje huvudområde. Även om allt såklart hänger ihop. Men kan man ge ett tips om organisation, kultur och materiella resurser. Ett tips om sociala faktorer. Och ett tips om tränarens idrottsliga pedagogiska kompetens. Går det att säga så lätt? Alltså, gör så här eller tänk på det här eller så.
Det är ju ingen enkel fråga givetvis. Och det finns ju inte ett svar på det. Men det är klart att vet man de här sakerna så måste man börja fundera på inför en, kanske framförallt starta med det första, att hur kan vi bygga en tydlighet i vår förening? Kan vi tillsammans exempelvis med olika stödverksamheter som finns i idrottsrörelsen, som du själv besitter givetvis, men jag tänker på att använda sig av den regionala verksamheten som finns exempelvis, eller min egen idrottsverksamhet. Jag vet nu att det är viktigt att vi har genomtänkt verksamhet. Att vi landar i en värdebas där vi står någonstans. Det måste vi bygga upp. Och om vi är några stycken som går in med det här. Vi ska göra det här nu för vi vet att det blir hållbart i längden. Så är det enormt viktigt för de andra sakerna. Sen kan vi jobba med, om vi pratar om sociala faktorer. Något som kan tyckas självklart. Men vi måste förstå att de ungdomar eller vad nu är vi möter i vår verksamhet. Att de har andra saker än bara badmintonen eller squashen eller vad det nu är för någonting i sammanhanget. Och då måste vi diskutera det här i våra tränarledargrupper. Vi kanske måste diskutera det här med föräldrar, att vi har goda föräldrakontakter. Att vi är medvetna om det här, men vi ska göra det bästa för att det ska bli en bra helhet. Då. Mm. Och sen som sagt på den sista området då, så har jag sagt innan att den är väldigt avgörande. Och då måste vi fundera på hur vi kan på något sätt stötta våra ledare och vidareutveckla dem, och inte minst kanske internt också se till att vi har kompetensöverföring mellan oss, att vi tillsammans har man ju säkert en jättegod erfarenhet och kunskapsbas, hur kan vi använda varandra i det. Så det blir ändå kanske lite översiktliga svar, men jag försöker ändå dra fram någonting ur det hela.
Tack så jättemycket för att du ställde upp på den här pratstunden, Mats. Jättespännande, och som sagt, vi kan bara hänvisa till den här rapporten som finns. Googla så kommer ni finna den. Väldigt intressant att ta del av och kunna konkretisera ner det i sin förening. Vad kan vi göra själva? Tusen tack för att du ställde upp på den här intervjun.
Tack själv.
Ja, det avrundar helt enkelt de två delarna om goda idrottsliga utvecklingsmiljöer och ja, David, vad tar du med dig från det här samtalet?
Jag tyckte det var väldigt kul och intressant samtal med Mats. Han var själv lite så nervös och spänd inför hur det här skulle bli. Men jag tycker ju att Mats är nästan som gjord för att sitta och prata på det här sättet. Jag tycker han gör det bra, och han försökte komma ifrån de här forskartermerna och det som är det invecklade språket. Och vi försökte i alla fall göra det så konkret som möjligt. Och försöka landa i lite tips och konkreta handlingar ut mot föreningslivet. För det är ju där den stora utmaningen är. Men samtalet i sig, studien i sig det är ju väldigt spännande. Det rimmar väldigt väl med strategi 2025. Det var en reflektion jag gjorde under tiden vi satt där. Det var ett kul samtal, intressant. Och jag hoppas att många föreningsledare kan lyssna på det och ta del av det material som finns. För att ta nästa kliv helt enkelt.
Ja, det känns ju som att det finns ganska mycket att ta med sig härifrån, men det kan ju också kännas som att det finns väldigt mycket att ta med sig härifrån, så att det blir nästan lite skrämmande istället. Mm. Men hur ska man klara av att göra allt det här? Det klarar inte vi av som förening.
Nej, det är egentligen utmaningen. Och bara faktumet att det här är en podcast som vi behövde dela upp i två delar för att det ändå var så pass mycket. Det säger ju någonting. Så det är ju den stora utmaningen här. Intressant samtal, ja, men vad ska jag som föreningsledare eller sitta i styrelse eller vad jag nu gör? Vad ska jag kunna göra för att utveckla min förening? Och jag har haft lite samtal med Mats både innan och efter det här poddinspelningen då, vad man kan göra. Och även om inte riktigt sa det i podcastavsnittet, så är ju ett tips eller en rekommendation att ta en sak i taget här. Som sagt, en väldigt bred studie, till och med de här tre rubrikerna vi pratar om, de rubrikerna i sig är ju stora, så de överrubrikerna går ju att dela ner i underrubriker, vilket Mats gör genom avsnitten. Så att egentligen börja med en underrubrik i taget. För han nämnde också det kort när vi spelade in, att den här bilden som målas upp i avsnittet och i studien som finns, om man vill läsa och ta del av hela den. Så det är ju ingen förening som har allt det här perfekt. Jag vill verkligen betona det, att de har ju verkligen plockat russinen ur olika kakor och satt ihop det till en helhetsbild. Det här är det bästa av det bästa. Men det är ju ingen förening som är perfekt. Det är ingen förening som kan bocka och checka av allting här. Jag vill verkligen betona det.
Ja, och känns det övermäktigt som du säger för förening, och man inte riktigt vet vilken del ska vi börja med om vi ska ta ett steg i taget. Och då finns ju vi till hjälp på RFSISU, vi som idrottskonsulenter, för just den delen, att hjälpa till och bena ut vad ska vi välja och vad ska vi ta. Och även metoder och annat material som också bygger på just den här forskningsstudien. Så det kan kännas bra och viktigt att man vet att det här vi gör nu, det bygger på forskning.
Och jag tycker det är intressant också om man lyssnar på de här tipsen som Mats ger i slutet till föreningarna. Och sen går man tillbaka bara några avsnitt när vi hade Alexander Axén med här, så är det väldigt likt de tipsen han också ger till ledare i föreningar, att de ska tänka på att man ska se människan, man ska utbilda sig, man ska jobba med det här. Och det känns ju jätteintressant att det är en elittränare som säger samma sak som forskaren gör, och det känns ju också som att då har vi en ganska bred bas, en bred konsensus kring att det är det här vi ska jobba med, det är det här vi behöver göra som aktiva i föreningar på olika sätt. Och det känns ju väldigt upplyftande, tycker jag.
Ja, tänket, det här sunda forskade tänket som ändå finns, har spridit sig till eliten, och du säger en elittränare. Jag ser också Axén lite som en tv-expert, för han pratar ju lite om det här i tv också, vilket är väldigt, väldigt viktigt, tror jag. Att det inte bara är på fotbollsplanen eller ishockeyhallen, utan också i stormedia, som en sån som Axén finns och hörs i.
Ja, det känns ganska viktigt att samma frågor, eller man kan jobba med samma sak oavsett om det är en elitverksamhet eller en breddverksamhet eller barn- och ungdomsverksamhet. Att det skiljer inte så mycket på just den här delen. Utan det är lite samma sak som vi tycker är viktigt och vi tror på ger den utveckling som vi vill nå.
Både för att ha många kvar och för att få fram riktigt bra idrottare.
Så är det.
Men David, visst är det så att det finns någon typ av arbetsmaterial kring den här studien också?
Ja, för ett par år sedan, egentligen när jag var ny på jobbet, så hade vi en sittning med de här forskarna, Mats, PG Falström och Susanne Linnér, som gick igenom den här studien och också tog fram ett lärgruppsmaterial till det. Alltså det finns en lärgruppsplan som man kan jobba med, antingen själv ute i föreningen eller ta hjälp av sin idrottskonsulent för att jobba vidare med det här. Så kontakta din konsulent och säg att vi vill jobba med lärgruppsplanen som finns kring goda idrotts- och utvecklingsmiljöer. Och är det en konsulent som låter frågan, hänvisa till den här podden så löser vi det.
Jättebra! Tack så mycket David för att vi fick prata med dig och för att du har spelat in det här avsnittet med Mats.
Ja, men tack själva. Kul att vara med, som sagt.
Du har lyssnat på ett avsnitt ur podcasten Här pågår föreningsidrott som görs av SISU Idrottsutbildarna. Du har precis hört andra delen av två om goda idrottsliga utvecklingsmiljöer där vi pratar med Mats Glemne. Om du vill komma i kontakt med oss som gör podden och eventuellt få det här materialet som vi pratar om i slutet av avsnittet, så gör du det lättast via vår Instagram som heter likadant som podden, Här pågår föreningsidrott. Eller om du vill mejla så gör du det till podd@rfsisu.se. Vi hörs igen nästa vecka.